Varmt, varmt välkomna, kära lyssnare. Det här är Entry Founders Podcast. Idag har vi avsnitt nummer 4 redan. Det går undan här. Det är fredag, det är en fantastiskt solig dag. Vi sitter här på Torsgatan 26 på United Spaces. Och idag har jag med mig en eminent gäst som heter Ali Farmande från This Group. Välkommen,
ja.
Ali.
Ja, tack. Hej. Det är jättekul att vara här.
Jätteroligt att ha dig här. Visst är det en helt fantastisk dag idag?
Ja, underbart.
Ja, det är lite svårt. Man vet inte när man går till jobbet vad man ska ha på sig.
Eller hur? Ja, det är så sant.
Så man får svettas lite några timmar. Men dagens avsnitt. Vi har ju i podden, är det ju viktigt för oss att det är utbildande för entreprenörer. När de lyssnar så ska man alltid liksom få med sig någonting. Man ska ha lärt sig någonting. Man blir ofta väldigt nyfiken på våra gäster som alltid är väldigt, väldigt duktiga på det de gör. Precis som dig, Ali. Och idag ska vi ju faktiskt prata om vikten av rätt co-founder i ett team. Varför helt enkelt? Men vi kan väl börja med, jag tänker att lyssnarna undrar säkert, jag vet ju vem du är, men lyssnarna är säkert lite nyfikna, vem är Ali Farmande, vem är liksom, vad är This Group?
Ja, väldigt, väldigt kort, så jag har jobbat huvudsakligen med organisationsutveckling och affärsutveckling i olika roller. Jag har haft förmånen att under stora delen av 90-talet jobba med de här stora företag i Sverige. Plus att vara med också i sociala fonden EU-kommissionen, och där vi startade även den här modellen som nu för tiden kallas för svenska modellen.
Wow.
Så för social inclusion.
Okej.
Och där började egentligen min internationella karriär, helt enkelt. Och sen 90-talet var 90-talet, sen man måste ändra sig faktiskt.
Ja.
Så det blev mer och mer affärsutvecklingsdelen och organisationsutveckling. Senaste 10 åren har jag jobbat väldigt aktivt internationellt med kapitalanskaffande, investeringar, uppstartfaser av olika bolag i olika branscher, kommersialisering och så vidare, väldigt mycket. Speciellt mot Nordafrika, Västasien, Kina-delen och så vidare. Så det har varit en hel del. Pandemin gjorde att jag hamnade kvar, om jag säger så, i Sverige efter ett tag. Och jag tyckte att det var lite förvirrande först. Vad kommer att hända? Jag är inte van vid att vara i Sverige hela tiden, utan resa och resa och resa. Men utfallet blev det jättebra. Jag kom i kontakt med nya människor. Jag utvidgade ganska mycket av nätverket som var mest internationellt till mer inhemskt som Sverige, typ, i olika delar. Så det var ganska bra. Och sen jobbade i princip med samma sak, investeringar och affärsutvecklingsdelarna. Senaste tiden, ungefär 2 år nu, jobbar jag med This Group. Är en av grundarna också. Och This Group är investeringsbolag som har både dotterbolag och portföljebolag då, och beroende på liksom om de är helägda eller delägda. Men det enda som vi gör i den här diskgruppen egentligen, det är ju förvärv av bolag i olika skede. Det kan vara i uppstartsfasen, det kan vara rullande, det kan vara företag som har även omsättning och så vidare. Men segmenterna som vi jobbar mot mest, det är ju hälsa, välbefinnande och livsstil.
Just det. Mm. Jag känner, när du berättar, så jag får så mycket följdfrågor på så mycket som du säger. Så att vi kommer nog bli tvungna att ta tillbaka dig hit. För idag ska vi ju prata om just vikten av co-founder. Men jag kände att det var så mycket jag skulle vilja ställa frågor på. Men då skulle vi bara, då skulle vi sitta här i några timmar. Dagens avsnitt helt enkelt. Rätt co-founder. Mm. Varför är det viktigt och hur tänker du, hur tänker ni?
Att ha rätt co-founder är viktigare än man tror. Alltså, ganska många gånger när man gör en utvärdering av ett bolag antingen man vill investera i eller man vill förvärva den eller även välja det som samarbetspartner. Alltså det beror på liksom vad är det anledningen till att man vill ha ett annat bolag eller man vill granska ett annat bolag. Men oavsett anledningen, det är ju superviktigt att man tittar på de här co-founders som finns där. Av den enkla anledningen att de kan ge en stark indikation att hur det här företaget kommer att se ut. Inte bara nu, men också i framtiden. Ett misstag som jag har sett, utifrån min erfarenhet i alla fall, både internationellt och i Sverige, det är att ganska många personer som väljer en co-founder, de väljer utifrån behovet som finns det nu idag i det bolaget. Det vill säga att vi är ett tekniskt bolag till exempel, men då måste vi ha några ingenjörer och tekniker och programmerare eller vad det kan vara beroende på liksom företagets tjänster. Eller det kan vara produktorientering till exempel för företaget och då man vill ha andra typer av kompetens. Men allt det rör sig om att här och nu. Mm. Jag tror det så här, om jag skulle summera livet av ett företag, vi säger om det lever, det finns ju företag som går i konkurs, ja. Men om de lever, då går de i tre faser. Det är konceptfasen, okay. Det är realiseringsfasen och det är tillväxtfasen. Och det är ju superviktigt att när man startar ett bolag och tänker man på co-founder, man ska se alla de här tre faserna. Vad är vi idag? Vad ska vi göra utifrån ett konceptutveckling? Men också tänka på när jag ska realisera mina produkter och tjänster som står i företaget. Eller senare, när till exempel, det är bara ett exempel, om jag skulle internationalisera företaget. Jag skulle gå till en tillväxt. Jag skulle ta större marknadsandelar eller vad det kan vara. Det kan vara 5 år, det kan vara 6 år, det kan vara 4 år eller vad det är. Mm. Så vilka personer har jag i teamet? I den här tre faserna, några av co-founders kommer att vara kanske mindre aktiva roller och några kommer att ha mer aktiva utifrån de här faserna, självklart. Mm. Men jag tror att det är ju väldigt, väldigt viktigt att i teamet som finns det, alla de här tre faserna finns det representant av kompetens för. Så det är lite kort.
Mm.
Vad är viktigt?
Ja, men superspännande. Men jag kan förstå att du har extremt många exempel. Och eftersom nu har du varit i den här branschen så otroligt länge. Men när ni går in i ett företag, är det ofta som ni kanske... Jag tänker mig att man liksom kanske är så, men vi vill jättegärna gå in, vi tror på det här. Men en utav era co-founders... behöver gå. Kan det vara att man kan det bli så krasst?
Ja, absolut. Det kan hända. Mm. Men man måste också, alltså det beror på, det handlar om mycket psykologi också i bilden. Mm. Vissa personer har jättesvårt att ta i sig informationen om det kommer från andra personer. De skulle själv först uppleva den, erfara den så att de accepterar läget. Tyvärr är det så.
Mm.
Sen vi har ju en upper hand på grund av att vi vill förvärva bolaget, så vi kan prata om på ett annat sätt, självklart. Och då är det ett förutsättning för oss att om vi skulle välja att förvärva bolaget eller inte göra den. Och då är det allvarlig diskussion. Så det handlar inte om mycket att jag tycker eller så, utan det är liksom, så är det med fakta. Sen det är liksom, det beror på liksom hur man hanterar den co-founder som är inte kanske bra att ha längre på grund av att den har kommit med den här första delen kanske. Och självklart, man måste inte kasta den här personen ut, utan att man accepterar den, att den här personen eller de personerna, det kan vara 2-3 stycken till och med. Jag har sett ganska många gånger att även i ett bolag, för att de skulle gå till realisering, vi var tvungen att samtliga co-founders
ja, jag
ska få en passiv roll.
Okej. Ja.
I fortsättning av utvecklingen. Just på grund av att de hade bristande kompetens för att verkligen ta bolaget från konceptnivå till realiseringsnivå.
Hela gänget där.
Ja,
men de hade en bra idé.
Ja, men då kan man liksom hitta andra roller eller på något sätt liksom kompensera dem om de skulle lämna företaget. Därför att ganska många entreprenörer vill inte så gärna vara, ha en passiv roll och liksom bara vara där, typ på grund av att jag har startat bolaget. Men däremot om man kompenserar dem på något sätt, de vill så gärna gå och starta någonting annat.
Just
därför
det.
Att de har massor med idéer.
Mm.
Så det handlar inte om att det finns en konflikt eller tvist eller vad det kan vara, utan det är verkligen så att man kan, alltså jag tycker så här, förhandlingen är en konst.
Mm.
Och jag tror att det är många som saknar den. Alltså man går med hårt handske och man försöker verkligen se till att det blir mina ord som gäller. Och då blir det inte bra läge. Så alltid man skulle använda den psykologi i när man vill ändra företaget, man vill ändra teamet, man vill hitta nya co-founder, personkemin skulle stämma också, det är inte bara kompetensen och de här delarna, men absolut det har funnits tillfälle att vi vill inte ha co-founders med.
Nej, och det här tycker jag är jätteintressant när vi kommer ner på att det faktiskt handlar om psykologi och liksom det är ju människor. Men om vi går tillbaka till det här exemplet som du gav nu på där alla fick bli passiva. Hur gick man då? Alltså vem var det då som liksom hade hand om resten? Hur om de blev passiva?
Alltså man tar in nya personer i bolaget, självklart.
Blev de med co-founders då?
Ja, precis.
Okej.
Mm. Så det är liksom på så sätt man tar in kompetensen som behövs för nästa fas och den sista fasen, alltså tillväxtfasen. Och på så sätt man garanterar inte bara nuläget utan det är även kanske längre fram med all strategi som finns där. Därför att ibland, det misstaget som ganska många entreprenörer gör när man pratar om att ni skulle ha co-founder som kan täcka kompetens för alla tre delarna.
Mm.
Ja, men de säger, ja, men den här med tillväxten, det är långt borta. Varför ska vi ta en sån person? Jag trivs väldigt bra med den här personen. Därför att vi utvecklar konceptet idag, just nu. Så tillväxten är inte någonting vi tänker på. Men den som de saknar egentligen i sitt argument, det är ju att för att komma dit om 5 år, du behöver en strategi. Och den person som ni tror att har ingen användning till just nu kan faktiskt redan nu börja och kika och titta på möjligheter och strategi på vägen dit till den som man vill vara.
Just det. Och där blir det ju åt andra hållet. Så att ibland blir det att ni kanske också plockar fram en person som man inte har sett ett värde i.
Ja.
Att det blir åt andra hållet.
Ja.
Ja, spännande.
Eller jag har varit med ganska många sådana uppstarts och speciellt innovativ inom innovationsteknologi, speciellt i den segmentet. Det man brukar göra det är att när man jobbar med konceptnivå, alla är där och utvecklar koncept och sen ingen egentligen bryr sig med realiseringsdelen. Och sen helt plötsligt, de är färdiga med produkter och då ska vi ut på marknaden. Ja, vad har vi? Ingen kompetens. Alltså, det är misstaget. Men medan vad man kan tänka sig, det är så här. Okej, vi är 3-4 personer, co-founders, som vi är superduktiga på koncept och alltihopa och konceptutvecklingen. Men samtidigt, vi kan ta in 1 eller 2 co-founders som är bra med realiseringsdelar. De behöver inte vara med oss just nu, sitta i arbetsgruppen och tänka på hur ska vi utveckla den här innovativa appen till exempel. Men däremot vad de kan göra, de kan starta upp processen för realisering, titta på marknaden och andra delarna som man måste göra. Så de har också en uppgift att göra. Men det är sällan man tänker så långt.
Mm. Precis. Ja, nej men det är mycket, det är jättespännande. Men berätta hur, det här är ju det du gör. Det här är ju det du gör på heltid. Du sitter och liksom, alltså det måste vara, jag brukar tänka ofta, jag var på och såg pitcher för någon vecka sedan. Och det kommer in företag efter företag, de har ju 5 minuter på sig. Det är ju så otroligt spännande. Men det är så många bra idéer. Sen kan man ju se att alla inte har liksom hela presentationen och det viktigaste med och kanske drar ut på sådana saker. Men det är ju väldigt många extremt goda idéer i omlopp där ute. Hur sållar man?
Jag vet inte. Alltså, det har kommit ett meetup som säger att bra idéer är halva lösningen. Eller om du löser ett problem, då har du en affärsidé. Så är det inte. Därför att bra idéer i sig betyder ingenting. Det betyder inte att jag kan kommersialisera. Alltså, om du tittar på siffrorna, ganska många idéer dör ut efter 2 år. Man kan aldrig kommersialisera dem, därför att de har inte rätta förutsättningar. Timingen kanske inte är bra, du har inte tillräckligt bra med kompetens i teamet. Alltså det finns ju massor av faktorer som spelar in. Men jag tror det så här, att idén i sig är inte viktig. Den som är viktig, det är personen bakom idén.
Det här har jag hört dig säga förut.
Ja. Och det alltså, nu är det så här att jag sitter inte och intervjuar entreprenörer liksom dagligen, utan jag har en grupp som gör det och sen skannar det, och sen jag börjar och titta på de som har skannats. Men ändå liksom, ändå jag ser att liksom, jag struntar i hur bra idé det är. Därför att om du är inte rätt person, du kommer att sabba den här idén ordentligt och göra det till att man skulle bara kasta det i papperskorgen. Så enkelt det är.
Och vad kan man säga lite, vad är varningsflaggorna? Jag vet att vi var inne lite på det innan, jag kan tänka mig. Men vad ser du som lite varningsflaggor?
Att man har inte tålamod. Man har bråttom, superbråttom. Man verkligen tror att man har gjort en gigantisk stor insats. Man försöker att diskreditera andra och visa att jag är det bästa. Och det är ju allra första idén som har kommit i hela världen. För mig de där är varningssignaler. Därför att det går inte liksom med den personen att samarbeta, ändra. Och jag ser ingen tillräcklig flexibilitet hos den individen för att man skulle säga okej, vi testar den, typ.
Just det. Precis. Så flexibilitet är väldigt viktigt. Är det någonting annat som är, vad är det fler för fler kvaliteter som du...
Tålamod.
Mm.
Att man kan vara man kan vara liksom alltså, jag säger så här. Men ibland måste man ha bråttom. Men man måste ha bråttom för rätt saker.
Mm.
Om du skulle göra till exempel någonting idag, du ska inte skjuta upp den till lördag eller söndag. Jag säger inte att om den person skjuter upp det, den personen har tålamod typ. Mm. Eller det är mera att man skulle verkligen se till att Om det uppstår problem, man identifierar problemet först innan man kommer till lösning. Och det är misstaget som de flesta gör, och det är det som orsakar kris. Så fort de ser problemet, innan de analyserar ordentligt själva problematiken, de kommer med en lösning och kör på. Och det är det jag menar, att man måste ha tålamod.
Hur sållar ni mer än att ni bara tittar på liksom den personen då som ska bära det här? Finns det något mer som du tittar på? Och hur varierar bolagen?
Sen det är också att... alltså det beror på i vilken fas bolaget är, självklart. Alltså, vi går in i vissa bolag som har redan omsättning. Vi har ju bolag som redan... Det är på koncept, alltså de har gjort precis konceptutvecklingen på väg till realisering, och sen vi går även i bolag som är på konceptnivån. Så det beror liksom hur det är. Men huvudsakligen det är ju att hur de här K-fonder kan orientera sig i vad de vill göra i nästa steg, och hur specifika är de i den beskrivningen de har om vad ska ske nästa steg. Och hur den här beskrivningen av nästa steg egentligen kan komma i kapp med den verklighet som jag tror utifrån att jag har marknadskunskapen, jag vet vilket segment det är bra, inte bra, vad är det för möjlighet att det värde på investeringen går upp eller ner. Utifrån det kunskapen som jag har så jag matchar just deras verklighetsbild och ser hur långt ifrån är det eller hur nära det är. Och det är också en typ av kriterier man tittar på.
Ja, alltså det är otroligt spännande. Så jag säger, jag får ju otroligt många följdfrågor på allt du berättar. Och jag hör ju att du har sån otrolig kunskap och att du verkligen har vridit och vänt och att du ser så mycket. Om det är okej för dig så kommer jag väldigt gärna bjuda tillbaka dig in
Absolut.
I podden.
Jag kommer gärna tillbaka.
Ja, vad roligt. Men jag tänker att vi ska knyta ihop säcken lite här. Vi ser ju fram emot Entry Founders Battle powered by United Spaces, eller hur?
Ja, absolut.
Vad känner du inför det då? Det måste vi prata lite om.
Exakt.
Du är ju en av de här eminenta personerna som sitter i juryn.
Ja, nej, men jag tror att det kommer att bli väldigt, väldigt spännande. Mm. Min förhoppning är att ganska många kommer att söka sig till. Och jag är säker på att det kommer att ske, faktiskt. Nu är det lite hårda tider, just på grund av lågkonjunkturen. Lite krisläge här och där, som vi alla känner till. Investeringsmiljön är inte det bästa just nu, men måste jag säga att det finns det. Det finns pengar att hämta, det finns investerare som har fortfarande intresse, det finns ju investerare som har tjänat pengar från andra håll, andra branscher som vill så gärna komma till den här nya branschen och investera där. Så pengarna finns. Det enda skillnaden är nu, det är att alla har blivit hårdare att granska och investera.
Just det.
Men jag tror att den här eventet som vi kommer att ha under hösten så kommer att bli verkligen bra och unikt också.
Verkligen.
Jag tror inte att någon har gjort det den här tidigare, så det är jättespännande.
Det är otroligt, otroligt spännande. Och jag vill passa på att säga det till alla lyssnare att ni kan gå in på entry.org. Där har vi en eventsida, där kan ni kan nominera en pitchare om ni vill komma och vara med i publiken. Det finns ett mervärde med att vara med på alla deltävlingar åt båda hållen. Men gå in, läs på där. Det här är en stor satsning och en väldigt viktig satsning. Och just att vi integrerar det internationella här, det är ju där vi lägger en stor vikt. Och att vi vill få alla att tänka större helt enkelt och bli lite klarare och mer målfokuserade helt enkelt. Och som ni hör så är ju våran jury, vi säger inte bara att den är eminent och att det är experter, utan de verkligen, det finns väldigt, väldigt mycket som kommer med dem. Och ett mervärde. Tack snälla Ali för att du kom.
Tack själv.
Nu ska vi ut i solen, eller hur?
Absolut.
Och smälta bort lite. Tack alla lyssnare och jag önskar er en fantastisk helg.